Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Och jag är så jädra laddad idag.
Helvete vad fort det går.
Jag är så
pepp. Det låter som när jag pratar.
Men vet du vad? Den här dagen som jag har längtat i ungefär en månad.
Jaha. Vad är det?
Väldigt starkt kopplat till våran gäst idag. För att gästen och jag känner ju varandra, men vi träffas alldeles för sällan.
Vilket är hans fel.
Ja, det är bara hans
fel. För han bor ju i Barcelona.
Han valde ju att flytta till Barcelona, då får man ju lite skylla sig själv.
Den piken får du ta.
Ja, nämligen så. Och då har vi tänkt, ja, men det finns flera saker kring det här, men vi ska ha en sån här hel dag kan man säga. Så att efter det här så ska vi dra och käka lite grann. Och sen så ska vi gå på... Petter är ju då vår gäst som vi snart ska presentera. Är också ute i branschen tack vare sitt, vad ska jag säga, sitt jobb och nya jobb. I föreläsnings... Vad ska jag säga? Lite,
hålla låda-branschen.
Och ni som har lyssnat på podden tidigare vet ju om Claes Hallberg är. Så vi ska gå och lyssna på Claes Hallberg. Sen har jag lite andra klienter som också är i hålla låda-branschen.
Ganska hård gästlista. Vågar du nämna några som ska följa med ikväll?
Nej, men sen har vi en till av våra poddare. David Phillips ska jag haka på.
Yes.
Therese Alshammar, den gode simmerskan.
Ja, har vi inte haft i podden faktiskt.
Nej, det har vi inte. Då kanske jag ska fråga henne ikväll.
Det kanske du ska göra.
Ja, men vi är ett skönt gäng som ska ha väldigt kul. Så jag är superpepp.
Ja.
Och nu så fick jag se... Den solstrålen från Barcelona kommer in här. Så hur fan, alltså, det
men kan du tänka dig att vi ändå gör podden som vi tänkte innan ni drar iväg och grejer? För att podden känns ju som ett... han är inte bara här som någon förfest, utan han är ju på riktigt där för att han är intressant för våra lyssnare.
Självklart är så. Men när han ändå är här så vore det ju hål i huvudet att passa på.
När man festar man, och då festar man rejält.
Det är exakt så, det är så vi tänker. Precis så.
Men vi brukar börja med en sån här liten hej och välkommen applåd. Du brukar göra lite cirkusdirektörsrösten. Och då låter det så här.
Och varmt välkommen direkt från Barcelona, inflygen till Stockholm, Sverige, Petter Hörnfeldt!
Tack så mycket.
Han kanske tar tåget och miljö... du flög från...
Jag flög. Det tar lång tid att ta tåget från Barcelona. Jag tänkte börja med att be om ursäkt då för att jag flyttar ner till Barcelona.
Men du ursäktar. Stackars dig, du har det så tufft där nere.
Ja, det är tungt.
Men det har ju hänt mycket för er trogna lyssnare så har ju du varit med tidigare ett par avsnitt hos oss.
Och det var länge sedan.
Och jag måste också säga att jag var uppe i Övik härom helgen.
Och lade ut en liten film till alla våra lyssnare.
Ja, det gjorde jag. Lade ut en liten film till lyssnarna. Och det råkar ju också vara sig så att du är ju från Övik från början. Vilket ju bara stärker hela dig. Liksom.
Mattias är ju...
Ja, jag tycker att alla som åker upp till Övik borde lämna en liten film. Eftersom jag är på Instagram. Det är fantastiskt ställe att vara på.
Ja, men Mattias är orimligt förtjust i Örnsköldsvik. När vi har gäster härifrån från Övik, då kan jag gå ut och ta en fika efteråt. För då vet man, han kommer sitta och mala en halvtimme om Övik.
Det är vissa städer
lite
har
konstigt att du inte har någon bostad i Övik.
Men det finns vissa städer som har visst... Alltså så här, det ligger någonting över eller på oss, vissa städer som ibland är till fördel och ibland är till nackdel tycker jag. Men Övik är liksom...
Det är din...
Det är fantastiskt. Det är Höga Kusten, vilket område. Jag älskar den stan. Jag vet inte riktigt varför. Sen är det ju inte minst därför att jag håller på Modo såklart. Alltså, det gör ju inte saken...
Det kan ha någonting med saken
att göra. De har ju starka kopplingar där. Örnsköldsvik och Modo.
De har ju hyfsat starka kopplingar.
Får ni googla. I alla fall, nu var det ju inte dagens tema vare sig Örnsköldsvik eller...
Nej, men lugn, jag håller på att samla ihop
det. Eller hockey.
Jag är på väg.
Okej, okay, jag lutar mig tillbaka.
Därför det som var kul var att när jag stod där i Örnsköldsvik och vi var på en liten förhistoria för att jag har en kompis som fick sin tröja hissad i arenan, Niklas Sundström. Det var väldigt rörande och väldigt vackert. Men innan det så var vi nere i nya området där, hamnområdet. Petter nickar här och ser, vet vad jag pratar om. Ett ställe som heter Strandkaj, som är en jättefin restaurang där. Och då när jag står och beställer ett glas i baren så kommer det fram, eller då står det redan en kille och pratar med bartenden. Så att jag stod och väntade tills hon skulle prata klart. Men då vände han sig om i alla fall till mig och så sa han, men hej, så här, du... Jag vill bara säga att jag har lyssnat på alla era avsnitt. Och det var typiskt en Öviksbo har den feelingen.
Är det någon som alla i Örnsköldsvik?
Nej, men jag var så stolt på... och så glad. För många säger att titta på TV, det kan folk ha gjort. Men man blir så oerhört varm och glad när någon har lyssnat så mycket på
oss. Ja, men det håller jag med om. En podd lyssnare slår ju högre än en TV-tittare. Ja. För mig också, om
just det, jag ska lägga ut en bild på den här mycket trevliga man som vi hade en kort pratstund med. Och det var ju Övik. Så på tal om då, han känner ju väl till Petter eftersom Petter har varit med tidigare. Men för er som inte varit med så kan man ju säga att det har hänt faktiskt ganska mycket. Trots att det hade gått väldigt, väldigt bra för dig inom både flygbranschen och det du nu ägnar dig åt. Men nu har det ju liksom accelererat ännu mer. Och för er som inte vet då så är du en pilot, flygkapten i grunden, som har startat en YouTube-kanal för ett antal år sedan.
Vad säger du själv att du är om du går på ett mingel? Vad är din titel? Liksom? Vad skulle du säga att du är?
Nu börjar det att skifta lite grann.
Tidigare så var du pilot.
Tidigare så var jag trafikpilot.
Ja, och nu säger du att du är...
Och nu så säger jag fortfarande att jag är trafikpilot. Aha. Men jag säger också att jag jobbar lite grann inom social medier. Så att det börjar liksom
fast
skifta.
Fast det är en ren lögn. Du är ju någon inom sociala medier som också är lite trafikpilot.
Alltså... För att det bygger ju, allt jag gör på sociala medier bygger ju på att jag är en professionell pilot och att jag har varit det under dryga 20 år.
Jo, jag förstår. Men om vi räknar flygtimmar och timmar sociala medier, var spenderar du huvudsakligen av din tid idag?
Ja, just nu så är det ju mest på sociala medier. Ja. Det är det. Det är absolut. Det är framförallt, jag skulle vilja säga att det är mer... Alltså när man säger att man jobbar på sociala medier så dyker liksom influenser upp i huvudet på folk. Men det jag jobbar med är ju att försöka förklara flygbranschen för folk, helt enkelt. Så att jag använder ju sociala medier som det är, ett medium. Ja. För att liksom kunna utbilda folk och förklara hur saker och ting fungerar. Och så. Det är tanken med det. Så att i huvudet så är jag ju fortfarande en pilot som förklarar vad jag gör för någonting. Vilket jag tror är ganska viktigt att skilja på de två sakerna.
Det är ju alltid väldigt coolt när man snör in på kanalen när det är någon som kan... Ett hantverk väldigt bra, kan väldigt mycket om det och som kan beskriva det från insidan. Det finns ju flera. Jag säger det. Jag kan ibland fastna på sådana här läkare som experter på typ så här vaxproppar i örat eller konstiga bölder. Alltså så här, det kan komma och så har jag en period när jag blir totalt fascinerad av att se hur, det är inte för att det äcklar mig utan mer bara för att jag blir intresserad. Och så bara snör man in i det en stund och sen så kommer man vidare på någon jägare som visar liksom 62 olika sätt att liksom sätta upp fällor och grejer. Jag tycker det är jättekul. Och så kan det vara pilot ett tag. Har du några sådana där hemliga experter du följer, Mattias, som kan någonting precis lika mycket som Petter kan om pilotflygbranschen som du liksom så här smyger in? Har du någon smygbransch?
Nej, jag har...
Det är pilot.
Ja, jag följer ju Petter bara för att det är Petter. Alltså, men det är ju... Nej, jag kan inte säga. Annars är jag inte så intresserad av flyget, förutom att det är väldigt fascinerande. Alltså, flyget är ju en fascinerande grej. Hur kan liksom 70 ton flyga iväg någonstans? Alltså, det kan jag ju så här rent...
Ja, du är fortfarande... Det var ju för några år sedan också. Fortfarande där på att du tycker att det är orimligt att flyg kan flyga.
Ja, men så här, jag tycker att det är fascinerande i sig. Det har man väl alltid tyckt. Men i övrigt är det inte så. Men det är ju nu... Nej, men annars är det ju matkanaler för mig.
Just det.
Jag tycker det är väldigt kul att titta på mat och dryck. Annars är jag inte sådär, jag är hemskt mycket på sociala medier faktiskt.
Nej, nåväl, men vi vill ju prata om det som du kan absolut bäst, och det är ju flygbranschen.
Ja.
Ska vi börja med liksom det pilotyrket? Hur är det att vara pilot idag? För det blir ju strejker med jämna mellanrum och det pratas om hemska villkor, säger någon. Och någon annan säger att man cashar in 80 000 i månaden och borde inte gnälla när det finns undersköterskor. Alltså så här, hur är pilotyrket? Kan man säga något generellt om hur mår piloten idag?
Ja, alltså det man kan säga är att väldigt mycket har hänt under de senaste 3 åren i och med pandemin. Flygyrket var någonting innan pandemin och är lite grann någonting annat efter. Och det är väl just för att det liksom visade hur sårbar branschen faktiskt är om någonting sånt här händer. Och alla flygplan helt plötsligt står på backen och får göra så i 6 månader, 1 år, 2 år. Man vet inte riktigt. Så att hur det är att vara pilot har blivit lite grann annorlunda. Det var väldigt jobbigt under de där åren. För väldigt många. Därför att vara pilot är... Först och främst kostar det väldigt mycket att bli pilot. Om du ska självfinansiera utbildningen. Vilket de allra flesta gör.
Vad kostar det att bli pilot idag? Om jag skulle vilja...
Runda slängar 1 miljon.
1 miljon egna skattade pengar jag behöver lägga in. Och som jag då behöver ha samlat på mig på lämpligt vis. Ja, inte så jävla lätt om man är ung och ska bygga en karriär.
Nej, utan du har ju väldigt mycket byggt på att... ja, folks föräldrar har tagit lån på huset. Mm. Eller nu finns det, här i Sverige framförallt, så finns det ju SCSN-berättigade flygutbildningar. Och det underlättar ju massor.
Är de då svåra att komma in på för att det är många som vill det?
Till viss del kan det vara så. Jag kan inte svara exakt på hur svårt det är att komma in på just de utbildningarna, för att jag har ingen koll på det. Mm. Men det har varit så. Jag kom ju in på en skattefinansierad utbildning själv. När jag gjorde, och det var ju ett tag sedan nu. Mm. Och det var ju väldigt svårt. Det var det bara 30 platser i landet som man kunde söka om.
Men är det här lika runt om i världen? Alltså, är de allra flesta självfinansierade runt om i världen?
Ja, de absolut flesta är självfinansierade. Det kostar lite olika länder. Det finns fortfarande vissa flygbolag som utbildar folk från början. Och sen så kommer en pytteliten del in via militärt, alltså som har flugit jaktflyg.
Ja, just det. Stridsflyg.
Ja, för det, när jag var liten, så var ju det min bild av hur det gick till, att man sökte till flygvapnet och sen så gjorde man sin tid där och sen så blev man trafikpilot efter det. Det dök upp för mig som jag trodde att man gjorde för att bli pilot.
Ja, och det var väldigt viktigt, alltså, framförallt i Sverige. Det folk inte förstår är att Sverige hade ju ett av världens största flygvapen under 50-60-talet. Till och med in på 70-talet. Och därför fanns ju
fruktansvärt. Det var inte då jag gjorde lumpen, bara säga det, så jävla gammal är inte.
Nej, men det hade ju du nästan gjort lumpen. Ja,
precis, men det är ju det som har kommit med. Ja, det har ju skapat,
ja,
bilden,
det skapat bilden av att det är så.
Det är ju liksom det som är ryggraden utav framförallt SAS kom ju därifrån. Så att det är därför folk tänkte att det var så. Men de allra flesta självfinansierar. Så då har man det, att det är dyrt att bli det. Och sen så har du att jobba som pilot är bra, hyfsat bra betalt i de allra flesta flygbolag. Men problemet är att man jobbar ju såna tider att det är ganska svårt att ens partner då jobbar också. Så de allra flesta hushåll där du har en pilot, så är det ju en inkomsttagare. Och den andra kan inte jobba eller kan bara jobba väldigt korta timmar och så, om man ska ha barn och kunna hämta på dagis och skjutsa på träningar och allting sånt där. Så väldigt ofta så blir det så att det blir en inkomst som är ganska hög, vilket då ytterligare gör dig sårbar. Mm. När någonting som pandemin händer. Så det är väldigt många av mina kompisar som hamnade i den här situationen, att de hade bra löner och så helt plötsligt från en dag till en annan så tog det bara stopp, kommer inte in några pengar alls, och det finns ingen utsikt för när de pengarna börjar komma in igen, och partnern har inte heller något jobb.
För man blev friställd som pilot då, det var inte som att man var så här, sorry, vi har inga flighter men du fortsätter få lön, utan det blir, vi får sparka dig. Liksom.
Ja, det berodde på lite grann vilket land man jobbar i och vilka sociala system som gällde och vilka flygbolag det var. Men väldigt många flygbolag kunde ju inte, de var ju tvungna att stoppa liksom blödningen utav pengar. Det försvann ju miljoner varje dag. Mm. Så de var ju tvungna att göra någonting. Så någon form av permittering blev det ju de allra flesta fall. Mm. Så det var jobbigt och det innebär att nu när flygbranschen då kommit igång igen, så har dels piloterna fått en ny, de uppskattar sitt jobb på ett helt annat sätt, nämligen att det är schysst att ha det här jobbet och tjäna de här pengarna och göra det här. Men även så har det börjat dykt upp i folks huvud att man kanske måste ha någon form av backupplan ifall saker och ting händer, eller att det är faktiskt väldigt viktigt att ens partner också jobbar, så att man har den säkerheten i det. Så att det liksom, jag tror folk har ändrat lite grann sin bild utav hur det är att vara pilot.
Om man jämför med restaurangbranschen, då var det ju väldigt många som blev uppsagda och permitterade och grejer, som jobbade där och som använde de här åren för att omskola sig och liksom byta karriärriktning, som man kanske, om man fick en spark i baken och göra en förändring för att kunna vara hemma mer på kvällarna och så där. Inte helt olikt, även om det är helt olika lönenivåer. Och nu har man då jättesvårt att få tillbaka folk i det yrket, för de har ju gått vidare och lärt sig någonting annat. Är det brist på piloter då, på samma sätt, eller?
Det är en jättebra observation faktiskt, därför att pilotyrket, det här kommer nämligen ändå, de närmaste åren så kommer vi få en enorm brist på piloter globalt. Och det här är någonting som jag har sagt, jag tror jag sa det till och med förra gången som jag var med på podden, och jag säger det fortfarande, därför att nu börjar vi närma oss nästan en perfekt storm inom flygbranschen. Därför att, som jag sa, ryggraden utav pilotkåren byggde väldigt mycket på babyboom-generationen under 50-60-talet. Det är de absolut flesta, om ni tänker på en pilot, då tänker ni på en äldre, gråhårig kar, tyvärr. Och det har varit så. Under lång tid så har det varit den absolut största delen av pilotkåren har varit de här 50-60-talisterna. De går i pension nu. Vad som har hänt är att de har försenat åldern då man kan gå i pension.
Man har skjutit fram pensionsåldern helt enkelt.
De har skjutit fram det under flera år. De har gjort det i USA, de har gjort det i Europa också. Satt det till 65 nu, de pratar om 67. Men det spelar ingen roll, därför att de kommer att gå i pension. Så att när de försvinner ut, då kommer det behövas massor av folk. På det så kom vad som hände under pandemin, nämligen att inte bara så upptäckte folk att det är jättedyrt att bli pilot, och de tittade i tidningen och såg att piloter jobbade som Uber-chaufförer och jobbade i andra branscher där de inte alls hade utbildat sig för. Och därför vill inte folk göra den investeringen. Utan de investerar i andra utbildningar istället. Så att folk utbildade sig inte. Så nu kommer inte riktigt lika många piloter upp längre när de här 60-talisterna försvinner. Och sen så kommer det du pratar om. Nämligen att, inte jättemånga, men rätt många av mina kompisar som har jobbat en hel... ett helt yrkesliv, alltså jag har jobbat i 20 år nu som pilot, de har liksom bara fortsatt att jobba som piloter. Det har varit bra, de har fått in en bra inkomst och de har aldrig riktigt ifrågasatt vad det är de har gjort, utan de blev pilot tidigt som jag började jobba när jag var 20 och så har de bara jobbat på liksom. Men under pandemin när de blev tvingade att göra någonting annat så upptäckte de att alltså, det är ju rätt schysst att vara ledig på helger och så här, kunna ta med grabbarna på fotbollsträningar och ledig på jul och sommarsemester och sånt där. Det är ju häftigt, sånt som vi inte har traditionellt inom branschen. Mm. Det är ju en del av anledningen till att man har relativt hög lön är ju att man avstår lite grann från den här regulariteten, det vanliga svenssonlivet som folk har. Mm. Så att det är rätt många som inte kommer tillbaka. Som helt enkelt nu när de blir erbjudna att komma tillbaka så kommer de inte.
Det är inte värt det liksom.
Nej, de tycker att okej, jag jobbar med någonting annat. Kanske inte får riktigt lika mycket bruttolön in. Men andra saker är viktigare. Och kommer därför inte tillbaka. Så om du slår ihop alla de där. Plus att branschen nu expanderar kraftigt. Så kommer det ju bli väldigt tajt om piloter alltså.
Så du säger om man har en dröm om att bli pilot. Då är det inte nu man borde bli avskräckt. För snarare är det som att den som utbildar sig nu kan nog tro att anställningsmöjligheterna om 4-5 år ser riktigt jädra bra ut.
Ja.
Liksom om man ska försöka matcha någon typ av trenden här.
Absolut. Det, som
du skulle inte avråda någon idag som funderar på att bli pilot. Liksom.
Inte du måste vara passionerat intresserad av att bli pilot för att gå den här vägen. Därför att det är fortfarande en tuff bransch att både ta sig in i och liksom slå sig fram i. Och bara få ett jobb. Tidigare har det varit väldigt svårt att få ett jobb. Det kommer fortsätta att vara svårt att få ett jobb. Även om det är ett rejält behov. Och det är därför att du måste uppnå någon form av miniminivå. Du måste klara ut av inträdestesterna på flygbolagen för att få jobbet. För att vi som bransch får aldrig låta nivån sjunka. Det kan inte vara så att vi, om ett flygbolag behöver massor av piloter. Så sänker man nivån på kvaliteten av de som tas in. Och därför så är det, även om ett flygbolag skriker efter piloter. Så kan det fortfarande vara svårt att få det där första jobbet.
Men är det skivbolaget, eller skivbolaget? Är det flygbolaget eller är det någon form av regelverk som sätter den liksom, nivån då? På
Nej, det är faktiskt det är flygbolagen som sätter det. Därför att du kan få ett flygcertifikat. Alltså du kan få de certifikat som behövs för att jobba kommersiellt som pilot. Men ändå inte ta igenom de tester som flygbolagen sätter upp för att du ska få börja jobba.
Men då är ju min fördom att då kan man ju åka till något märkligt land utomlands, åka till Afrika eller Ryssland eller hur jag på säga, men alltså
så ska det ju inte vara, alltså det ligger kanske någon viss sanning i det att du kan hitta mindre flygbolag som kanske är mindre nogräknade, men teoretiskt sett så är det ju så att det finns ju ingenting som är så dyrt för ett flygbolag som en krasch, så det får inte hända helt enkelt, man kan inte sänka säkerheten på något sätt, därför att det är liksom döden för naturligtvis eventuellt för de som är ombord, men för flygbolaget som sådant också. Mm.
Men då kommer min idiotfråga här då.
Ja.
Nu får du hålla i dig. Vi hade ju jävligt mycket snubbar som satt i de här tornen överallt i Sverige när de skulle landa.
Ja.
Och så har jag förstått att det skett en revolution där man helt enkelt har plockat bort dem och ersatt dem med digitala system, att de sitter på distans.
Yes.
Behöver inte sitta just i Umeå för att leda tornet, utan det går ju att sitta någon annanstans och leda tornet tydligen.
Ja.
Hur lång tid är det kvar innan vi gör som med piloter? Alltså varför ska vi ha en snubbe längst fram på saker som ändå rörs med joystick digitalt? Och så? Det är ju inte som att du kan gå ut på vingen och liksom svänga planet ifall joysticken slutar funka. Utan det är ju egentligen något som kanske till och med skulle vara säkrare att göra från marken. Därför att man kan, rätt kompetens vid rätt person, kan bara hoppa 3 meter. Kan inte gärna byta flygplan om det skulle vara kris. Men du skulle kunna byta skärm om det är som nu behöver vi någon som kan landa med en motor här borta.
Det är en bra fråga faktiskt, ingen idiotfråga, utan det är en fråga som kommer väldigt ofta till mig på min YouTube-kanal också. Hur långt borta är det här? Alltså om man kan fjärrstyra en drönare nere i Afghanistan, om amerikanska militären kan göra det, varför kan de inte göra det med civilt flyg?
Kapningsrisken skulle ju bli dramatiskt för Kina.
Nej, det är det som är, och det här är grejen. Därför att om du tänker på att du ska förlita dig på ett IT-system, för det är vad du pratar om då. Mm. Att du ska ha ett CC-system, en datalänk som ska gå upp till ett flygplan.
Mm.
Om du tänker vad som skulle hända ifall den datalänken blev kapad. Mm. Om du tänker på hur mycket enklare det är att kapa ett IT-system, att teoretiskt sett slå det in, att eventuellt ta över signalerna till det här flygplanet, ha en piratsändare någonstans som kan gå in och ta över ett flygplan fullt med passagerare. Så där har du problemet. Mm. Att det finns inget bra sätt att säkra det. Sitter det någon i cockpit som vi har nu med en låst dörr, så är det de som kör. Liksom. Det finns ingen möjlighet att någon går in och fjärrstyr det där flygplanet.
Och du ska säga att det är det som gör att vi fortfarande har piloter på planen. Egentligen skulle vi, liksom, om vi hade litat på att ingen skulle kunna kapa signalen, då hade vi kanske haft ett säkrare system utan piloter.
Det, ja, vad som hade hänt då, ifall de skulle kunna komma upp med ett system där någon kan gå in och styra, då skulle jag kunna se en väg fram emot en pilotsystem. Där man har en pilot som sitter som en redundant, eller som flyger. Och ifall den piloten får en hjärtattack eller någonting händer, så kan hon komma in och fjärrstyra som ett redundant system. För det måste alltid finnas ett backup-system.
Mm. Men det låter väl nästan som om det skulle vara säkrare att ha en i planet och en på land ifall någonting skulle hända, än att ha båda i planet.
Och det där finns ju, där pratas det om. Det man pratar om då är att använda någonting som kallas för dispatchers, där du har en pilot, alltså en pilotutbildad person som sitter nere på backen och som hjälper flera flygplan samtidigt. Mm. Och därför att under de delar av flyget där man flyger en route på väg någonstans, så händer det inte speciellt mycket. Utan det är när man är på väg att börja sjunka och ska in för inflygning och sådär, det är då man behöver vara två. Och då skulle en sån här person kunna dela 3-4 flygplan och ta hand om de som hade de här lite mer intensiva perioderna när det behövdes. Så att de här diskussionerna har funnits, men de faller alltid på att i vilket fall som helst så kommer du måste ha en länk där någon kan styra flygplanet remote.
Men om vi säger så här, vi ska inte gå in på massa teknik här, men det är då intressant. Skulle man, vi säger nu att vi flyger mellan Barcelona och Stockholm.
Ja.
När du är mitt emellan och sen så händer någonting med er båda. Ja. Alltså, om du har knappat in i den här autopiloten, jag ska till Arlanda. Liksom. Mm. Rent krass, skulle planet landa på Arlanda om ni bara la er ner och sov?
Nej.
Men om ni får en stroke, två stycken, och Mattias och jag sitter i, skulle vi kunna sätta på oss dina hörlurar och bli nedpratade som den klassiska filmen? Har vi en sportmössa och kunna landa?
Jag har ju frågat dig någon gång om du skulle kunna prata ner mig. Alltså om du satt i en... Om jag satt i en
det roliga är att jag gjorde ju en video på min kanal med Tom Scott. Mm. Med en stor YouTuber som heter Tom Scott. Mm. Där jag gjorde precis det här. Där vi testade det här. Och faktum är ju att det går. Det går. Men det blir inte... Det blir inte så trovärdigt med tanke på att han kommer aldrig att ta sig in i cockpit. Cockpiten kommer att vara låst.
Så att, det finns inte ens någon, det här, jag förstår att det här är säkerhetsgrejer som inte man kan prata om, men du menar att inte ens någon annan flygpersonal kan öppna liksom?
Det här är sånt som jag inte får prata om, helt enkelt. Så att när det kommer till safety så finns det väldigt, väldigt klara direktiv för vem och hur man får tillgång till cockpit.
Det är en tv-serie nu som heter Kapningen som går på C-more som jag börjar titta på. Är det ett tag, jag vill ju, bara för att jag minns det här, planet är kapat sen. När jag var liten så var den där flygplanskapningen, kommer jag ihåg. Mm. Sen har det känts som en icke-fråga ganska länge. Alltså efter 9/11 då, när man låste och allt sånt där. Är det den här teknikfrågan som Charlie nämner som är läskig nu, eller är det säkerheten? Alltså är det, med tanke på världsläget, är ni
flygplan?
Ja, men alltså är ni mer alert så att säga nu när det är krig och skit och allt som händer liksom?
Absolut mer alert. Ja. Absolut. Kapningar som sådana är ju inte, alltså det har ju i princip försvunnit, och det är ju delvis därför att vi ser det helt plötsligt som ett mycket större hot än vad det var. Innan 9/11 så var det mer så att någon tog över flygplanet och sa att nu ska landa någonstans. Jag vill åka till Libyen och liksom, ni måste landa ner eller jag vill ha en...
Ja precis, det var ju
summa.
Kapningar med annan karaktär.
Exakt, liksom. Det handlade ju om politiska kapningar, vilket var naturligtvis en stor grej det också. Mm. Men det handlade ju inte om att konvertera ett flygplan till ett vapen, som det blev efter 9/11. Så därför så har ju liksom säkerheten gått upp enormt, både på kanske den mest viktiga sidan, vilket är den förebyggande sidan på flygplatserna, och se till att folk inte kan ta som bord med vapen och med bomber och liknande. Det har ju gått upp otroligt mycket under de senaste 30 åren. Men även att få tillgång till cockpit. Så att sen när du pratar om krig, så så är det är ju någonting som är ganska nytt för oss här i Europa, att det pågår ett krig nära. Och det har ju inneburit att vissa luftrum är helt avstängda, så vi inte kommer i närheten utav. Till exempel, ni kanske minns för, ja, det är väl ett år sedan ungefär, som ett Ryanair-flygplan blev nedtvingat i Vitryssland utav fighter jets, helt enkelt, från Vitryssland. Därför att deras säkerhetstjänst hade lurat ut att det var någon regimkritiker ombord. Så de skickade upp sina fighters och tvingade ner flygplanet i Vitryssland och plockade ut av den här killen. Och så sen fick flygplanet fortsätta.
Sjukt.
Och efter det, det var liksom innan kriget började. Så efter det så har ju luftrummet över Vitryssland helt stängt.
Svärfar ringde hos Oran, kom hem från Thailand för några veckor sedan. Och i fan, då fick han sitta 2 timmar extra för att de fick flyga runt.
Liksom. Ja visst, Rysslands luftrum är ju avstängt för de allra flesta västerländska flygbolag. Så det är ju nya grejer. Och på det så är det ju att sådana saker som att militären kan ju spoofa GPS-signalerna. De kan ju se till att
spoofa.
Ja, spoofa, det betyder att de stör ut signalen. Om du, när du är ute och kör din bil så kopplar du upp den mot en GPS för att hitta någonstans. Mm. Och vi använder ju liknande system, även om vi har även backup-system för hur vi navigerar. Men militären, om de kör någon form av operation, kan ju gå in och störa ut de här signalerna. Ja, vilket orsakar problem för kommersiell navigation. Mm. Och det är ju sånt som pågår absolut runt omkring Ukraina till exempel och Ryssland. Just
inte för att störa ut er, utan för att störa ut andras missilsystem och annars, och då blir ni påverkade i bara farten. Ja. Men du, det finns mycket att prata om här om piloten, men kan vi inte prata lite grann om flygbolagsgrejen då?
Ja.
Vi läser ju om att ingen flyger längre därför vi hade en pandemi, och sen har vi haft flyg, liksom miljöperspektivet på minskat flygande och så vidare, och så tänkte vi behöver inte ha en Arlanda kvar nästan, och typ inte fanns någon säkerhetspersonal och grejer, och sen ser vi bilder, enorma köer och folk är där 5 timmar i förväg för att nu verkar det vara fullt. Hur är det? Flygs det betydligt mindre än tidigare? Flygs det mer än tidigare? Flygs det samma än tidigare? Var står vi egentligen i?
Det här är också grymt fascinerande, därför att det är flera olika saker håller på att hända samtidigt. När pandemin började så var det många som drog slutsatsen att ungefär samma sak kommer att hända med flygbranschen efter pandemin som hände efter 9/11. Vilket innebär att folk kommer inte vara sugna på att flyga. Därför att de tycker att det är läskigt, smittrisk, sådana grejer. Så att vi kommer ha liksom ett rejäl nedgång i efterfrågan helt enkelt. Inget kunde ha varit mer fel än det. Vad som har hänt är ju att folk har suttit hemma i 2 år. Och i många fall också faktiskt sparat lite pengar. Och nu, när helt plötsligt alla restriktioner tas bort. Då är det precis som att öppna dammluckorna. Alltså folk flyger och reser som de aldrig hade gjort något annat tidigare. Det är fullt överallt. Och på det så kommer det en annan grej som också har gör med pandemin. Och det är att under pandemin så var många av flygbolagscheferna som också drog slutsatsen att det här kommer att ha långvariga effekter. Så vad de gjorde var att de var tvungna att börja och planera för hur deras flygplansflottor skulle se ut helt enkelt efter pandemin. Och de tog då beslutet att skrota en stor del av sina stora långhållflygplan som man flyger långt med. Därför att de var ineffektiva, gamla, Boeing 747 Jumbo Jets till exempel, Airbus 380 Superjumbon. De togs helt enkelt ur trafik och i många fall
skrotades. För de är dyra bara att ha stående också. De ska underhållas och fixas och
absolut
hålla på allt uppe. Så det är bättre att ta bort dem om vi ändå inte kommer behöva dem.
Exakt. Ja. Och istället så hade de väl någon tanke på att det här kommer väl ta slut på det här någon gång. Men då köper vi nya flygplan som är mer effektiva då. Så det gjorde de i mångt och mycket. Men vad som har hänt nu är ju att Boeing till exempel har haft jättestora problem med sin produktion utav nya flygplan. Utav olika anledningar. Och så att nu när alla helt plötsligt vill flyga så finns inte tillräckligt många flygplan att flyga.
Det finns inte flygplansdelar att sätta ihop flygplan med.
Liksom. Nej, de nya flygplanen som skulle komma och ersätta, de kommer inte av olika anledningar från Boeing och Airbus är lite förseningar också. Mm. Och de gamla flygplanen är skrotade. Så att vad som händer nu är alltså en fruktansvärt massa folk som vill ut och resa. Och antalet flygningar kommer förmodligen att gå ner under sommaren. Och ni som är ekonomer, kan ju räkna ut vad som
händer då. Stor efterfrågan, liten tillgång, dyra priser. Nu, man borde redan ha bokat eller högtid att boka. Yeah. Även om det, men vad händer då? Man ändå var det så här, SAS höll på gott skog och andra saker. Om det är så stor efterfrågan, vad är det som gör att det är så svårt att få ihop flygaffären då? För det verkar ju som om Jag känner i alla fall, jag som fortfarande flyger en del, att det är liksom lite som när man köper lägenhet, att man kollar på bostadsrättsföreningen ekonomi. Det är nästan så att man googlar lite hur står det till med det här flygbolagets ekonomi för att veta, kommer den här biljetten vara värd någonting om 3 månader? Eller har de gjort en Norwegian då, bara flyttat alltihop den ett utlandsbolag, och så visar det sig att mina biljetter inte existerar längre men bolaget finns kvar, och så SAS och bla bla bla. Liksom, är det så jävla svårt? Det går ju att driva hotell och restaurang och allt möjligt. Varför går det inte att driva flygbolag?
Mm, det är ganska bra en parallell till att driva restaurang. För att en av våra senaste gäster pratade jag just om hur stora liksom vinstmarginaler som man har när man driver restaurang. Mm. Och där har du problemet med flygbranschen, att det är väldigt små vinstmarginaler generellt sett. Du måste ha en fruktansvärd koll på dina kostnader. Om du har bra koll på dina kostnader och du har kunnat köpa in flygplan hyfsat billigt, passa på när det har varit till exempel pandemi eller som det var efter 9/11 och så vidare, och köpa in en massa billiga flygplan då eller leasa in då, och du kan hålla kostnaderna fruktansvärt låga, då kan du liksom tälja fram en bra marginal, och där, om du får upp tillräckligt stora volymer, så kommer du att kunna tjäna mycket pengar. Men om du inte gör det, om du inte har koll på dina kostnaderna har stigit under flera år och du kör i samma gamla liksom spår som du alltid har gjort. Det har ju varit problemet framförallt för SAS. Att SAS är ett gammalt flygbolag helt enkelt, som egentligen var statsfinansierat under större delen av sin existens. Och sen har de liksom byggt upp en kostnadsstruktur som är för hög helt enkelt. Allting kostar för mycket pengar. Allt från skrivarpapper till liksom deras kontor. Nu har de gjort av med det, men allt kostar för mycket pengar. Då försvinner de där marginalerna och då tjänar du inga pengar. Så att det är egentligen inte svårare än så.
Nej, men precis. Men då kan man ju ändå, för det är det man inte har förstått ibland, de här flygpriserna när de har varit så här extremt billiga. Ryanair till exempel, när man har så här 199 till London. Det fattar ju alla. Så
det måste ju vara en förlustaffär.
Det måste ju vara en förlustaffär.
Den biljetten är en förlustaffär. Men den bygger ju på att du ska dra in folk som sen kommer betala betydligt mycket högre biljettpriser än så. Därför att de har bestämt sig för att de ska flyga. Och sen så stiger ju priserna, liksom, det där är ju lockpriser, 99 kronor, det är klart, det kommer inte betala flygbränsle för ens taxa ut på banan. Liksom. Men de som betalar kanske 60-70 euro eller 700 kronor, 900 kronor, 1300 kronor, och de sista priserna är ju på 3000 kronor för en sån Ryanair-flygning också. Där dras det ju in pengar, plus allting runt omkring.
Men hur ser liksom, om vi tar en flygresa, hur mycket kostar olika saker? Hur mycket är piloten och besättningsmännens lön? Hur mycket är avbetalningar på flygplanet? Hur mycket är bränsle? Liksom, kan vi få någon uppdelning i procent? Liksom?
Ja, nu är jag ju inte flygekonom, ska sägas. Men det är på ungefär...
Nej, du är närmare mig i alla fall.
Ja, eller, jo, men alltså bränslet brukar väl vara mellan en tredjedel och hälften av kostnaden, ungefär. Och så sen kommer ytterligare en tredjedel är väl personalkostnader då. Mm. Och sen runt omkring. Maintenance.
Ja. Och sen ska man ha säljsystem och provisioner och datorer och själva. Men planen, de har man betalat av på något sätt. Äger man planen? Du pratar om att leasa plan. Liksom.
Ja, de allra flesta leasar plan.
Vad kostar ett plan?
Oj, det där har jag kollat. Det här är också rätt roligt. Alltså, går du ut och om du frågar Boeing så kommer de ju ha ett så kallat listpris. Uh-huh. Så nu måste jag översätta ifrån dollar här. Men säg att en ny 737 kostar kanske 130, alltså 30, ja, nej, vänta nu. Runt 100 miljoner ungefär.
Runt 100 miljoner kronor kostar flygplanet.
Precis, ja, det är till och med mer än så. Men i alla fall, de listpriserna är betydligt mycket högre än vad flygbolagen sen betalar. Mm-hmm. När de väl köper, för de köper oftast i bulk.
Ja, Ryanair var inte så länge sedan man gick in och köpte 200 plan eller någon gång. Sådär. Och då är det klart att det blir andra priser.
Exakt.
Och det är väl därför de också kan hålla andra priser.
Ja, exakt. Det bygger, för där kan du bygga upp marginalerna. Mm. Alltså om du får flygplanen betydligt mycket billigare. Eller om du leasar dem till ett betydligt mycket lägre pris. Så kommer det går ju direkt in på din marginal på slutet. Liksom.
Men då ska jag switcha lite grann här. För vi var inne på kostnader, vi pratade bränsle. Och då undrar jag så här. Hur mycket flygbränsle, när du sitter där uppe då. Alltså nu tar vi igen Barcelona till Stockholm. Hur många ton bränsle så här, mellan tummen och pekfinger går på en sån?
Vi drar ungefär 40 kilo per minut.
40 kilo.
Är så det en normal
är det så här viskositet som att det är ungefär en liter per kilo?
Typ? Något, precis. Något lägre viskositet. Men säg att det tar 50 liter då, i minuten ungefär. Mm. Och det är ganska bra. Det är ungefär dubbelt så mycket när man stiger. Ungefär hälften så mycket när man sjunker. Så tar du 50 kilo, och det är en 7-7 då.
Ja, och hur långt är det då mellan? Alltså, nu får du bara sätta upp fingret i luften. Men hur mycket soppar man lite går det från Barcelona till Arlanda?
Det är 4 timmar va, ungefär?
Ja, precis. Det är 3,5 timme drygt. Ja. Så det är
210 minuter. Gånger 50 liter.
Gånger 50 liter. Så där har du det. 10 ton.
10 ton. Ja, och hur många sitter i snitt på ett sånt flygplan då?
Är det fullt så är det 189. Mm. På något sätt.
För det är väl den vanliga flygplansstorleken egentligen kan man säga. Alltså, ja. Ungefär så.
Mm.
Men det är det jag kommer in på. Jag gav Charlie en sänga här. Vi satt och pratade med någon. Jag vet inte vilken podd var det här. Det var
ja, du gick på ullstrumporna rejält. Att jag sket fullständigt i miljön för att jag flög. Ungefär så lätt.
Ja, men alltså vi pratade om att jag eldar eldtunnor ibland och slänger lite papper och eldar upp det. Och det kan jag få, har jag fått. Ja, men så här. Men den här flygskammen då. Alltså det måste ju ändå vara någonting som påverkar en pilot. Alltså att få höra hur kan du... Vad är ditt svar?
Skiter
alltså,
du i miljön?
Petter, hur kan du ägna dig, nu när du vet att vi släpper ut sådär många ton på en flygning.
Yes.
Och här tar jag min lilla bil och drar 10 mil och det pratar vi om. Liksom. Vad fan? Hur kan du ens sitta här och vara pilot? Alltså,
jo, men det här är en bra diskussion som man ska ha. Och mitt sätt att se på det är att jag försöker, med allt jag gör i mina sociala medier och sånt där, jag försöker att highlighta de initiativ som finns där ute för att försöka förbättra flyget. Men till syvende och sist så är det så här att flyget är en av de absolut mest effektiva beskattningsmedlen som vi har. En flygmotor är enormt effektiv. Den energi som vi får ut från en flygmotor, från det bränsle som förbränns, är väldigt, väldigt hög om du jämför med till exempel en förbränningsmotor i en bil. Så att
Bilen behöver inte flyga heller.
Nej, exakt. Så flygplan måste vara väldigt, väldigt aerodynamiskt, måste ha så lite motstånd som möjligt. Så att flyget är per definition väldigt effektivt. Det är det flygbolagen jobbar med. De jobbar ju hela tiden med att försöka minska sin bränsleförbrukning. Och det gör de ju dels därför att naturligtvis det ser bra ut, man kan säga då, att man är mer miljövänlig än andra flygbolag. Men framförallt så är det ju som sagt hälften av deras kostnader går till bränsle. Så att om de kan lyckas köpa ett flygplan som drar mindre soppa så kommer de att försöka göra det.
Mm.
Absolut är det så. Och därför så om du fyller en superjumbo med passagerare som verkligen ska någonstans, så kommer det att vara ett ganska hyfsat miljövänligt alternativ när du räknar det per säteskilometer. När du liksom, om den här skulle ha satt i en bil så skulle det vara liksom 3-4 gånger så mycket.
Mm.
Det är ett sätt att se på det. Det andra sättet, alltså det man egentligen ska fråga sig, vilka resor behövs egentligen? Mm. Det här är en fråga som jag själv jobbar lite grann med. Alltså att behöver man åka på en shoppingtur till Milano till exempel, över helgen? Eller, i de allra flesta fall inte.
Eller så, vill över.
Ja, exakt. Så att det här är egentligen frågan. Om det är så att folk verkligen ska flyga eller ska ta sig de här kilometrarna, då är flyget ett bra alternativ. Men om flyget skapar ett resande som egentligen inte behövs, då är det inte ett miljövänligt alternativ. Och det är ju här som flygskammen kommer in lite grann i Sverige. För det första så är det ett uttryck som nästan bara finns i Sverige och i Skandinavien. Det är ingenting som man pratar om i Spanien eller Italien.
Eller
England, nej. Så är det.
Där bränner de ju soporna på bakgården också, precis som du
gör. Ja, men jo, lite grann så är det. Men däremot så diskuteras ju då på bolagsnivå så pratar man ju om det här. Och där blir det lite mer spännande. Det är därför som det kommer ju mer och mer initiativ om elflyg till exempel. Även vätgasdrivning av befintliga flygplansflottor. Och det tycker jag är jättespännande.
Hur långt från är vi att vi kan flyga? Du skulle kunna flyga hem från liksom Stockholm, Barcelona med ett elflyg.
Mm,
hur många år är vi ifrån?
Det kommer inte att gå.
Nej.
Med nuvarande teknologi. Det är helt omöjligt att säga. De batterier som finns har inte den energidensiteten som krävs för att man ska kunna göra det. Det kommer att kunna gå att göra kortare flygningar. Alltså vi snackar ganska korta inrikesflygningar med små elflygplan. Men de allra flesta som jobbar med det här inom branschen, de går ganska snabbt över till någon form av hybridmodell. Därför att energidensiteten finns inte i batterierna. Och att föra över det till flygmotorerna är också ett problem.
Men det sa man ju lite grann om bilbranschen också. Tänk en dag om man kommer åka elbil.
Yes,
men batterierna väger för mycket, det kommer aldrig gå, sa man. Nu går det ju.
Men ja, det går. Och det är på grund av det jag pratade om tidigare. Att det är som fruktansvärt, alltså en förbränningsmotor i en bil är så ineffektiv. Så att där gick det att göra den övergången.
Mm.
Men i flygplanen är så effektiva. Så att få ut den mängden energi ur ett batteri för att faktiskt driva en 737 till exempel, går inte idag. Det går inte att lyfta batterierna som krävs för att du ska kunna göra det. Så att här, och det här jag brukar reta mig lite grann på den här diskussionen. Därför att det är så enkelt att peka på flyget som en miljöbov. Så bara, titta där, du ser en lång strimma som går där uppe i luften. Uppenbarligen så kastar den ut en massa skit i atmosfären. Det här är inget bra liksom, och det är det inte. Men det finns så mycket annat som vi borde fokusera på. Om det nu är så att målet är en mer miljövänlig overall mänsklighet. Containerfartyg som ja, går på olja liksom, sånt.
Men
som
då, kommer vi in, då kommer vi in på den frågan som jag också tycker är så här, för att om jag ska till Spanien då, om vi liksom ger mig den,
du vill höver,
om vi säger nu att det finns faktiskt poäng att jag tar mig till Spanien, då väger jag ju exakt de kilorna jag väger.
Yeah.
Och jag flyger alltid med handbagage, men jag kan ju häpna över shit vad mycket grejer folk har med sig, att det är liksom, de är ju, det är inte liksom att en 80 kilo snubbe tar 80 kilo, utan han tar ju 80 kilo till. Mm. Man ser de där bagagebanden där folk tydligen står liksom, det är helt sjukt vad vi tar med oss grejer. Och då har jag tänkt på en sak specifikt som jag tänkte på senaste flög som jag tyckte var konstigt. Man köper ju gärna sprit liksom på flygplatsen. Mm. För att den är billig där, för att det är någon typ av tax-free system. Det gör man ju inte därför att flygplatsen är tax-free. Egentligen är det ju luften som är tax-free, men man för enkelheten sagt man sagt, men vi räknar in flygplatsen när det lyfter. Varför har vi inte tvärtom? Varför räknar man inte in flygplatsen där man landar? Då skulle jag slippa flyga 3 liter whisky från Cypern till Stockholm och istället hämta den på Arlanda. För den har ju åkt från Skottland till Cypern, och nu åker den från Cypern till Stockholm helt i onödan. Jag borde väl kunna handla när jag kliver av istället för att flygplanen ska ha 100 kilo meningslös dricka gin ombord.
Varför? Men kan du inte det? Är det inte, har de inte börjat med det att du kan beställa, att du kan köpa ombord och att det finns när du kommer? Och i vilket fall som helst så var det länge sedan jag såg någon köpa sprit på det viset och ta med på flygplan.
Ja, oh, det tycker jag brukar vara sån här vakuumförpackade påsar högt och lågt. Men det,
ja, det,
inte
men
där
det,
uppe i kabin där du sitter, men bak i turistkan.
Men då har du rätt i det, det är ju håll i huvudet. Men det finns många sådana regler.
Som att du också tycker så här, det här är ju liksom, det är klart att vi kan göra mycket saker, men det skulle vara så enkelt att bara säga, nu gör vi om att man kan handla när man landar.
Men ändå så är ju flyget en miljöbov också. Jag bara känner så här, tror du att man backar för att vara pilot, att man skäms lite, alltså... Eller är det mest i Sverige? Och varför är det så då?
Alltså... Nej, men svenskarna är ju, vi har kommit ganska långt med att tänka, att helt enkelt vara medveten om saker och tings miljöpåverkan. Och därför så är det väl just i Sverige som det är en stor grej. Jag tror inte, nu är det så att de som vill bli piloter, de är ju precis som jag, de blev väldigt tidigt intresserade av det.
Mm.
Och visst, det påverkar säkert, det är inte kul att liksom ha den miljöpåverkan. Men det är på något sätt underordnat det man vill göra.
Jo, men sen så rättfärdigas det man tycker och hör sig. Det är väldigt många som pratar om flygskammen. Det är många som tänker miljövänligt och sådär. Men sen när det kommer till kritan så ser man att de i alla fall är ute och åker flygplan. Och man ser bilder från Instagram och Thailand. Och det, liksom, det känns ju jävligt okonsekvent just med flyget. Jag tror många bestämmer sig kanske för att göra. Man går och man källsorterar. Nu går jag till glaset och jag går till metallen. Och det är fantastiskt. Men det är någonting med flyget som gör, som du säger nu jädrar liksom. Jag hörde ju många under pandemin, många kompisar som sa så att nej, nu har jag faktiskt upptäckt svenska fjällen. Jag kommer inte behöva åka mer till Alperna. Det är ju bara onödigt och flyget drar soppa om man sålde in det för sig själv.
Mm.
Ja, vad ser man nu? Samma människor, nu är de ju där igen i Alperna liksom, och åker.
Så vi tycker ju om att resa. Det är ju liksom en lyx som jag tror den svenska medelklassen har ju på något sätt lagt till det som en del av sin identitet, att man ska ha råd att åka på semester en gång om året liksom, och sin charterresa och så. Så att jag tror att det är väldigt djupt lodat i folksjälen att man skulle göra det. Jag tycker att man ska definitivt tänka på vad man gör, och kan man ta till exempel, det finns lagstiftning nu, eller lagstiftningsförslag i Frankrike om att man ska förbjuda inrikesflyg om det finns motsvarande tåg förbindelser. Det kan jag tycka är en ganska smart grej. Alltså finns det fungerande tågtrafik mellan 2 stycken städer där du kan åka tåg 4 timmar, då är det oftast både miljövänligare och snabbare att ta tåget.
För man landar också mitt i stan istället för,
ja, exakt.
Säga vad man vill om Arlanda, men man har ju en bit kvar att resa sen då. Eller
ja, du måste
Landvetter ska vi inte prata om. Det ligger inte vid Göteborg central.
Nej, exakt. Liksom. Du tar ju liksom, det tar en 45 minuter ut och så ska du genom säkerhetskontrollen, ska du vänta vid gate och så ska du sitta vid flygplanens stund och så ska du flyga och så ska du ut igen. Så att inom, alltså 4 timmars resor med tåg, med ett snabbtåg, är både snabbare och miljövänligare.
Att göra problemet är bara att det också är jävligt mycket dyrare. Och det stör ju skiten i mig i alla fall.
Precis, och det är ju vansinne. Där har ju politikerna någonting som de måste göra. Det måste ju då, om man ska ha sån lagstiftning, vilket jag tycker är en ganska smart idé, ja, men då måste du ha pålitlig tågtrafik med hög frekvens, liksom, som dessutom inte kostar skjortan. Därför att uppenbarligen så kan ju flygbolagen göra det ekonomiskt att flyga mellan Arlanda och Barcelona för 1000 kronor.
Mm.
Och de tjänar pengar på det och alla är glada liksom. Men jag kan ju inte ta SJ upp från Arlanda till Sundsvall för mindre än 1000 kronor. Vilket är fullständigt vansinne.
Mm.
Så att det måste ju läggas på politikerna. Om man nu ska liksom försöka driva igenom det, men då måste det finnas alternativ, för folk kommer att vilja resa. Och det är här lite grann som jag stör mig lite på. Flyget är som sagt, det är en väldigt tacksam sak att sparka på. Just därför att det ser ut som att det är en stor miljöbord. När i själva verket är en väldigt effektivt sätt att resa om man nu ska göra det. Titta på de grejerna som verkligen har miljöpåverkan. Titta på, som sagt, elektrifieringen av bilparken. Det är ju jätteviktigt. Det är långt mycket större utsläpp än vad flyget gör. Titta på fraktflottorna med, som sagt, med de stora fraktfartygerna som bränner råolja liksom när de åker. Där, om det finns någonting som man skulle kunna gå över till exempel vätgasdrift. Problemet med vätgas är någonting som pratas väldigt mycket om inom flyget nu. Vätgasen är ju först och främst ganska svår att hålla. Det är ju den minsta atomen vi har, så att den har en tendens att läcka ut genom alla.
Just det, den flyger iväg.
Ja, precis. Det är väldigt svårt att göra en tank för vätgas, därför att vätgasen har en tendens att komma ut. Men man kan däremot frysa ner den eller kyla ner den så att den finns i flytande form, och då är det enklare. Men den kräver också ganska stora utrymmen. Så det är ett problem på ett flygplan, därför att du måste ha en tank som är stor volym, helt enkelt. Men har du till exempel ett fartyg, den kan du göra tanken hur stor som helst. De skulle kunna göras om till att drivas på vätgas och inte ha några som helst utsläpp. Men där, det är liksom mindre visuellt. Man kan inte titta nu har vi liksom elektrifierat eller gjort vätgasdrivna.
Och det är så lång kedja med leverantörer, så vi märker inte när, nej, vi köper ett par skor hur mycket diesel det gick åt att få hit skorna.
Exakt, och det är massor. Där om man skulle vara liksom, om du skulle sätta en teknokrat på att försöka lösa problemet med utsläpp helt enkelt, det är ju där de som är intelligenta skulle lägga liksom sin energi på the low hanging fruit. Sådana grejer som ganska enkelt tekniskt sett att fixa.
Men det är klart, nu är du lite part i målet. Jag menar, hade vi pratat med någon köttälskare hade han sagt så här: det är klart vi ska äta kött, det är bra för miljön, titta på flyget. Pratar vi flyget så här, titta på dem. Hade vi haft containerfartygen här hade de sagt titta på uppvärmningen, och hade vi haft uppvärmningen hade de sagt att vi kan alla dra en stor stack genom och dela.
Absolut.
Ut. Men alla branscher måste väl skärpa sig, det kan vi väl konstatera. Absolut. Vi måste skärpa oss som konsumenter i alla branscher.
Så är det, men jag vidhåller ändå att när det kommer till att vara energieffektiv så i sin natur så ligger det i flygbolagens intresse att vara så effektiv som man bara kan. Så egentligen där vi står emellan, det är ju då att inte flyga eller att flyga som vi gör det i princip.
Mm.
Eller försöka hitta nya tekniska lösningar, vilket man hela tiden jobbar på. Och det har ju flygbolagens alla finansiella incitament för att göra.
Mm.
Så att ja, flyget måste förbättras. Kommer man att kunna göra det hyfsat enkelt? Nej. Det finns andra saker som är enklare att lösa. Men flygbranschen kommer fortsätta jobba på det, absolut.
Intressant,
tycker jag. Och
vi tar med oss då, för er som ändå som behöver ut och flyga, boka biljetten. Du känner att det kommer bli dyrare?
Ja, alltså allting pekar på att åtminstone under det närmaste året så kommer det att vara betydligt mycket dyrare att flyga än vad det har varit tidigare. Och det här är en annan grej som faktiskt är ganska, ganska viktig i den här diskussionen. Det är ju att jag tycker att det borde vara dyrare att flyga.
Mm.
Därför att det skulle väl avskräcka en del av kanske den onödiga situationssäkra flygningen som finns. Mm. Och då skulle man även kunna betala för klimatkompensering. Vilket jag gjorde nu när jag flög hit, till exempel.
Problemet kanske inte är att tåget är för dyrt. Det problemet kanske är att flyget är för billigt. Om med färre piloter, färre plan, dyrare bränsle, så kanske det blir en liten typ av självreglering. Det är, liksom,
det är inte omöjligt.
Det blir dyrare.
Man kanske också skulle få veta lite mer transparent vad det är man betalar för, vad som är vad. Jag kan ju tycka också nu med matpriserna som det ser ut just nu är ju vidrigt när blöjor och barnmat går upp och det kostar liksom i inflation. Vi handlar som aldrig förr, men just att handlarna höjer priserna säkert därför att de får betala mer. Jag hänger inte ut handlarna i det här fallet, men just att varan blir jävligt mycket dyrare.
Mm.
Och det kan jag tycka är okej på godis, läsk, sprit, tobak.
Flyg.
De här grejerna.
Mm.
Flyg, precis. Men att det då framgår också hur mycket kompenserar vi i det här.
Mm.
Och att ta flyget, ja visst det kostar, men då får man också vara med och kompensera.
Ja, absolut. Det kan man lägga in i det. Så det finns väldigt många liksom nivåer i det här sätt att tänka på det. Men ja, svar på din fråga är att jag tror att det kommer att vara dyrare inom det närmaste året. Framförallt eftersom flygbranschen håller på att försöka liksom återetablera sig efter pandemin. Många flygbolag gick på knäna under pandemin och försöker nu att få tillbaka lite grann. Alltså tjäna lite grann pengar här nu för att liksom balansera upp det. Så det har säkert att göra med en del med prishöjningarna som vi ser också.
Härligt, och då kan jag också rekommendera att vill man veta mer, och om man är en flygnörd, även om inte ens vara en flygnörd, så kan man bli, och då kan man gå in på Mentor Pilot. Succékanalen kan man väl säga, minst sagt.
Ja, på Mentor Pilot så pratar vi väldigt mycket om incidenter som har hänt, förklarar helt enkelt från början till slut vad det är som leder till en incident eller en flygolycka, de få gånger som det faktiskt händer. Och målet som jag har med den kanalen är ju att få folk att förstå mer om flyget helt enkelt. Mm. Sen har jag min andra kanal, Mentor Now.
Jag tänkte säga, för din kanal har gått så jävla bra så du var tvungen att öppna en till.
Mm. Yes, och den... Ja,
det är som Sveriges Television för med en kanal, varför är man tvungen att två för att folk tittar?
Jo, no, men det här är, det har lite grann med att göra med hur YouTube fungerar. Men Mentor Now är mer, och just som det vi har pratat om nu, flygbranschen. Och vad händer, hur försöker branschen att bli bättre, hur försöker branschen att bli mer miljövänlig, sådana saker.
Mm. Och faktum är att vi har redan nu bokat upp att om några veckor kommer du tillbaka till oss och ska prata om just den där YouTube-resan. Mm. Så att, tänker ni så här, varför frågar ni inte om det? Då är det för att det kommer ett alldeles eget avsnitt.
Kommer ett eget avsnitt inom det. Kort. Men så länge så kan man gå in då på Mentor Pilot eller Mentor Now på YouTube.
Yes.
Ah, coolt. Tack så mycket för att du kom hit.
Får jag bara säga en sak till också?
Ja, det får du. Ja. Sista ordet får du
till. En sak till. Vem vill du hälsa till?
Sandra. Jag ska hälsa till Sandra. Varsågod. Jag älskar dig. Nej, det jag ville prata om är, om man nu säger att flygpriserna kommer att stiga, så om man nu vill ut och resa, finns det några tips om hur man kanske kan hålla de där flygpriserna eller något lägre?
Hit me.
Jag tror att det är viktigare nu än någonsin att försöka shoppa runt. Att kolla på olika flygbolag. Därför att på grund av att flygbolagen är på lite olika ställen när det gäller sin flotta till exempel, eller hur de låg till ekonomiskt innan pandemin, så är de också ganska olika i prisklass. Så att det kan mycket väl skilja väldigt mycket, och framförallt under sommaren, mellan olika flygbolag. Så kolla runt.
Och du tror inte att man ska, så här, om man hittar någon sån här märkligt air, alltså, det är inte så att det finns större risk att de kan gå i konken.
Skulle du dra dig för att åka med någon så här?
Finns det något du skulle akta dig för?
Alltså, säkerhetsmässigt nej. Om de är godkända flygbolag som flyger inom EU, så är de alla lika säkra. Okay. När det kommer till deras ekonomi så skulle jag nog faktiskt ha lite grann koll. Om det är ett flygbolag som man aldrig hört namnet på tidigare, så kan det faktiskt vara värt att kolla lite grann på deras ekonomi.
Mm. Och hur kollar man det då? Har du någon heta listan? Eller?
Oj, nej. Alltså du måste... Det var en väldigt bra fråga. Jag känner ju till dem lite grann eftersom jag är i branschen. Mm. Och jag vill inte hänga ut något flygbolag.
Nej, det hade hjälpt oss här.
Ja, jag förstår det. Men man kan väl säga att om det är sådana flygbolag som har haft en knagglig bakgrund ekonomiskt, sånt följer man ju ganska enkelt i pressen, så kan man vara lite grann mer försiktig.
Men ett tips kan väl vara så här. Om du hittar resan som känns rimlig, du har liksom gjort din läxa, som du säger, att man ska titta runt och kolla. Hittar man då resan och känner, jädra, det här var bra, då kan man ju lägga några minuter på att googla bolaget.
Ja, det kan man göra. Och sen kan man väl köpa, om jag inte minns fel, så köper du med kreditkort till exempel. Så har du väl en reseförsäkring som ingår som kan täcka att om de eventuellt... Det här måste
det,
ni...
det jo, det har jag. Ja, det jag betalar alltid med kort, därför att då kan jag få hjälp från kortföretaget att få tillbaka pengarna tydligt snabbare. Det hände ju under pandemin här, där jag hade flygbiljetter till Japan, och det visade sig att det gick otroligt mycket fortare att låta kortföretaget reclaima pengarna än att sitta i kundtjänst till jag kan fortfarande låten utan till i Finnairs kundtjänst. King of the road.
Precis, så det är väl ett allmänt bra tips.
Kan vi släppa det? Ja. Härligt, ja, nu viftar vi av.
Nu viftar vi av.
Ja, nu är det avgång.
Nu är det avgång. Ja. Håll i hatten nu, kamrater, för nu kör vi. Mm.
Podplay.